Välkommen till Öppna upp din bibel. En bibelpodd skulle man kunna kalla det, där vi öppnar upp din bibel. Här möter du mig, Kristoffer Albeck, och flera gäster. Och just nu går vi igenom Matteus evangeliet. Vill du ha mer information? Ja, då ska du gå in på www.kingsgarden.nu. Och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på YouTube. Vet ni vad? Nu kör vi! Hej och varmt välkomna hit till Öppna upp din bibel. Programmet där vi ska öppna upp din bibel, så att vi kan förstå vad Gud vill säga till oss. Och hörni, ni anar inte hur mycket problem jag har haft med teknik för att få till det här idag. Men jag är så uppmuntrad och ser så mycket fram emot det här avsnittet. Jag tror att det kommer bli jättebra. För med oss idag så har vi Martin Ren, som är en jättegod vän till mig. Och jag skulle vilja säga att han är en gigant i Guds rike. Men hörni, innan vi tar med honom, tryck jättegärna på like och prenumerera både på Facebook och på YouTube, så du inte missar någonting av vad som händer här. Och vi ska idag läsa Matteus 7 och 12, som är den gyllene regeln, och de två vägarna. Dit har vi kommit idag. Men hörni, nu så välkomnar vi in Martin Ren. Och du också, du är också varmt välkommen hit. Hallå Martin.
Hej Kristoffer. Jättekul att få vara med, och gott att vi klarade och tog oss igenom den här tekniska utmaningarna.
Hundrade gången gilt, vad sägs om det?
Så är det, men vi ger inte upp, vi har genombrottsmentalitet.
Amen. Ja, men jättekul. Jättekul att du är med, jag är så glad över det. Du, den här bibeltexten som vi ska läsa idag, du fick den för några dagar sedan. Vad tänker du om den?
Jag tänker ju att det är ju en både spännande och utmanande text du har gett mig. Det är en text som jag har brottats mycket med genom åren. Tänkt mycket på, bett mycket i och sådär. Så det är väldigt intressant att få vara med på det här.
Härligt. Men du Martin, vill du leda oss i en stark bön? Och så hugger vi rakt ner i det här.
Det gör vi. Fader, yes. Vi tackar dig för att du är här. Jag ber att du ska komma med uppenbarelse och ljus, så att du, precis tack, som Jesus, det här programmet heter, bara ska öppna upp våra bibel och ge oss uppenbarelse, tröst, styrka, kraft och allt det vi behöver. Vi tackar dig för det just nu, Jesus. Amen.
I Jesu namn. Amen. Amen. Men Martin, då får du jättegärna läsa bibeltexten här.
Det gör vi. Och vi läser Matteus 7, verserna 12 till och med vers 23. Det står så här: därför, allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rolyssna varga. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tislar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska vara en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Det här är då den här texten som jag fick av dig här, Kristoffer, och det är ju en intressant text på många sätt. Det finns egentligen mycket man skulle kunna göra av den här texten, va? Men om man börjar med att titta på vers 12 här, som är den gyllene regeln, så menar jag på att det är egentligen en grund för det vi ska prata om sen när vi tittar på liksom trädet och frukten och allt sånt här, va? För att den här gyllene regeln då, allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra dem. Det är ju liksom lagen och profeterna. Och om man tittar i Romarbrevet sen, kapitel 13, där så säger Paulus att kärleken är lagens uppfyllelse. Så egentligen så handlar ju det här om att leva så uppfylld av Guds kärlek att det är det som kommer ut också i vårt möte med människor. När människor möter oss så möter de Jesus genom oss, möter Guds kärlek genom oss. För att det är det som är lagens uppfyllelse då. Så på något sätt så uppfylls ju hela lagen och liksom målet med det kristna livet. Så här. För vi lever ju inte i lagen under nya förbundet utan vi står ju under det som Bibeln kallar kärlekens lag. Och det handlar egentligen om att få leva ut Kristi kärlek till de vi möter. Paulus säger att vi drivs av Kristi kärlek. Va? Så vi får leva ut det i mötet med människor. Det är liksom det som egentligen vi vill möta från människor också. Ja, att vi vill möta Guds kärlek, vi vill möta det som är genuint, det som är äkta, det som är rent och så. Och det får vi genom att få möta Guds kärlek. Så egentligen så handlar ju det här om detta då, va? Och sen när vi kommer in på de här två vägarna så står det att vi ska gå in genom den trånga porten, för det finns en väg som är vid, eller en port som är vid och en väg som är bred och den leder till fördärvet, och det är många som går fram på den då. Det handlar ju om att gå förlorad helt enkelt då. Vi tror ju på att det finns en dubbel utgång i tiden. Du kan få bli frälst, tro på Jesus och liksom leva i Guds rike. Eller du kan gå på den väg som leder till fördärvet helt enkelt. Va? Ja. Och anledningen till att den porten är vid och den vägen är bred, det är ju helt enkelt för det att det finns ju egentligen inget motstånd på den vägen. Va? Utan det är den väg som vi naturligt går på. Alltså hela världen är såld under förgängelse, säger Bibeln. Vi har liksom på något sätt, vi är född som syndare och på något sätt så är det, finns det en kraft som viljelöst drar oss med på den här vägen. Alltså att den porten, den vägen är liksom bred och den porten är vid helt enkelt därför att det ligger i, liksom, i världen, det ligger i människan och dras åt det hållet. Då. Men när det står om den trånga porten och den smala vägen som leder till livet och den som det får som finner, så trodde jag ju tidigare att den här porten var trång och vägen var smal på ett sådant sätt att jag måste liksom pressa mig in för att komma in, att det är liksom upp till mig på något sätt, och där hade jag väldigt mycket kamp med. Men egentligen så är det väldigt enkelt, och det är ju det att ingen kan komma till Gud utom genom Jesus. I Johannes 14, vers 6 så definierar Jesus vad vägen är. Han säger att jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han säger att han är dörren in till fåren, så här, i Johannes 10. Så det är Jesus själv som är både porten och vägen som leder till livet. Alltså. Och han är också livet, säger han. Jag är vägen, sanningen och livet. Så det handlar egentligen om att bli frälst och leva i Kristus. Va? Det är bara så man blir räddad. Det är bara så man kommer till Gud. Det är bara så man får leva tillsammans med vår himmelske far. Och sen så kommer ju det här stycket om de falska profeterna då. Och det står att de är klädda som får. Alltså de är inte får. Utan de är i sitt inre rovlyssna vargar. Och det som händer när man blir frälst är ju att man får en ny natur, ett nytt hjärta. Du kan inte bara genom att sätta på dig ull bli ett får. Och på samma sätt så kan inte du heller bli en kristen bara genom att liksom klä dig i fårakläder, utan du behöver få ett nytt hjärta. Bli fylld med en helig ande. Få uppleva rening i blodet. Men vad det här talar om, det handlar ju egentligen om att det finns människor som kommer till oss i förklädnad, utger oss för att vara en av oss. Men i sitt inre är som en rovlysten varg. Och det som kännetecknar en varg, det är ju att en varg slukar fåren. Alltså en varg äter får. Det är alltså någon som finns mitt ibland flocken för att vilja sko sig på och äta flocken. Det är det den här texten handlar om. Och då säger Jesus att hur känner man igen dem? Ja, det är tydligen så att det här känner man inte igen på utseendet. På hur folk pratar, på hur folk liksom ta sig och se ut, va? Utan ibland så är det så här, precis det här, looks can be deceiving. Men på frukten så känner man igen dem. Och jag tror inte att den här frukten handlar om att någon har en dålig dag eller någon gör bort sig. Du vet, ibland så blir det fel. Och folk, det finns liksom en ganska obehaglig klimat idag online, va? Där folk håller på att kalla varandra falska profeter hit och dit och falska lärare baserat på att man inte håller med varandra om en sak i Bibeln. Det finns vissa så grundläggande saker vi behöver vara överens om som kristna. Men sen har du också en generositet som behöver finnas med, att det faktiskt det är okej att vi ser på just det här och det här lite olika så länge vi har liksom de kristna grunderna tillsammans. Men frukten handlar ju om det finns ett mönster och ett beteende som återupprepar sig och som visar sig i att man på något sätt gör skada på de människorna som man har runt omkring sig, va? Det är därför som Jesus säger att ett gott träd bär god frukt och ett dåligt träd bär dålig frukt, va? Men om du tittar på ett äppelträd så är det klart att även på de bästa äppelträden så kan det finnas ett maskat äpple. Det kan finnas liksom, det handlar ju inte om att ett äpple alltså är dåligt, för så är det ett dåligt träd. Utan det är ju den övergripande frukten om man tittar på ett träd som växer. Ja. Och den frukten som det här trädet bär under sin livstid, så bär ett gott träd god frukt, va? Och därför är det så att när du tittar på en människa, titta på en profet, titta på en andlig ledare över tid, så kan man se en sammanfattning av vad är det för frukt som växer i den här människans liv. Och jag tror att den frukt som Jesus talar om här är andens frukt, va?
Just det.
God frukt är att du ser kärlek, glädje, frid, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, tålamod och självbehärskning. Det växer ju i relationen med Jesus. Det växer i livet med den helige ande. Och jag tror att det här är någonting som är viktigt. Och sen så tror jag också att det finns någonting i det här. Att det finns ju många människor idag som utger sig för att tala för Gud. Och som till och med finns i liksom olika församlingar och så. Men det är ju inte alls säkert att alla som är liksom präster och biskopar eller utger sig för att vara andliga ledare verkligen har fått ett möte med Jesus, de har blivit född på nytt. Mm. För det som kännetecknar på nytt födelsen är att du får ett nytt hjärta. Och då, du kan ju inte ha ett nytt hjärta i Kristus och samtidigt ha den här rovdjursnaturen. Det är ju den gamla människan då. Det finns en dimension där. Men om man tittar på det i våra sammanhang, så tror jag att den här texten egentligen, den uppmuntrar inte oss till att gå och brännmärka folk som falska profeter egentligen. Men när jag läser den här texten, då känner jag ju att jag vill ju växa i andens frukt. Jag vill ju att när människor möter mitt liv och ser på mig, så ska det smaka gott. Så jag har blivit mycket mer intresserad av det än att få se häftiga resultat. Så är det viktigt för mig att människor smaka kvalitet, smaka Guds rike, smaka Jesus när de möter mig. Och så står det då att ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Vi ska känna igen dem på deras frukt. Det är ju det som vi har pratat om här. Och så säger Jesus att inte ska vara den som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Vi vet vad Guds vilja är, för det står i Johannes 6 att Guds vilja är att ni tror på den som man har sett. Mm. Alltså, tro på Jesus. Jag kommer ju ur ett okult sammanhang sedan tidigare. Jag har varit liksom i en hel del i New Age och en hel del i de här bitarna. Och Jesus var ju en väldigt viktig person i de här sammanhangen. I de här sammanhangen så var det ganska vanligt att kunna säga att Jesus är liksom en herren och vi följer och så här. Men vi bekände ju inte Jesus som Messias på den tiden, som frälsare. Och det ser du ju väldigt många olika religioner och sekter också, att man pratar om Jesus. Mm. Men att tro på att det är bara genom Jesus som vi kommer till Gud, alltså den här trånga porten och den här smala vägen som vi pratar om, det finns inte där, va?
Nej.
Att göra Guds vilja handlar inte om att bara säga herre, herre, utan det handlar om att ta emot honom som frälsare och herre i sitt liv. Och så säger han så här. Och det är den här texten jag hade mycket brottningskap med. För det är en text som många så här skeptiker kommer med också när man har mer karismatisk känsla. Varje gång som man pratar om under och tecken så får man den här skickat till sig av någon. Eller någon som kommer upp i ett möte. Så det är rätt vanligt. Det står så här. att många ska säga till mig på den dagen: Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga i sändningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Mm. Om man tittar på den här texten och börjar med vers 23. När det står att jag har aldrig känt er, så betyder det att känna på ett intimt sätt då, det här ordet. Det betyder att du är på samma sätt som jag menar, i ett äktenskap mellan man och hustru när man blir ett. Det handlar om ett intimt liv ihop där man har blivit liksom förenat i ett. Det är den bemärkelsen som Jesus pratar om att känna här. Va?
Just det.
Och vi som har blivit frälst, står det i första Korintherbrevet 6, vers 17 tror jag det, att vi har blivit en ande med honom. Va? Som är förenad med Herren, en ande med honom. Och, så. Och det betyder att vi känner honom intimt. Va? Det är liksom, vi är ett med honom, vi är förenade med honom, vi är trolovade med honom. Och därför så är den här texten egentligen en väldigt uppmuntran till oss. Därför att den talar till mig om att du och jag som har tagit emot Jesus, lever med honom. Det här kommer han inte säga till oss. Däremot, när människor kommer till honom och säger på den dagen: Herre, Herre, vi har ju profeterat med ditt namn, vi har liksom gjort mirakler i ditt namn. Och tänker att det på något sätt skulle göra att jag får komma in i Guds rike. Så vill Jesus säga det till oss, att det går inte i egen kraft att komma till Gud. Ingen kan berömma sig, ingen kan ha levt och gjort så pass mycket gott att man förtjänar att bli frälst. Till och med någonting som är så bra och så starkt och så häftigt som under och tecken hjälper inte. Utan det finns bara ett sätt att komma till Gud, och det är genom mig. För det är ju väldigt bra med mirakel, eller? Det är väldigt bra att profetera i hans namn. Det är väldigt bra att driva ut onda andra i hans namn och göra kraftgärningar. Sen så står det i den här texten att det finns de som har profeterat och drivit ut onda andra med hjälp av Jesu namn. Mm. Och det här är också ganska vanligt i okulta sammanhang, att man använder Jesus som en trollformel och som en besvärjelse. Men det handlar ju om hjärtat, tro och munnens bekännelse. Jag måste ju tro på Jesus som frälsare och herre och som Gud. För att namnet Jesus ska liksom verka i den heliga andens kraft.
Tänk på de här judarna som försökte göra det, och när anden sa: Jesus vet jag om det, och Paulus vet jag om det, men vilka är ni?
Alltså det Jesus varnar för här är ju inte under och tecken, utan han uppmuntrar oss till att göra under och tecken. Det han varnar för är att försöka hålla upp under och tecken som en merit för att få en ställning i Guds rike. Och det är det ju inte. Utan det är en frukt utav att han känner oss, och vi känner honom som under och tecken för.
Just det. Precis.
Så, därför så, och jag hade ju som sagt förut ganska mycket fruktan för den här texten och mycket sånt här som jag liksom gick och funderade över. Men idag så bygger jag faktiskt upp en hel lektion jag undervisar på bibelskolan utifrån det här. Jag talar om olika problemtexter, när jag talar om Guds nåd och rättfärdighet och så här. Och det här är en av texterna som folk lyfter fram. För de så blir det, men här står ju, det talar ju om gärningar i den här texten. Men jag menar på att det är precis tvärtom. För den här texten visar att inte ens en så god gärning som att profetera och göra mirakler hjälper. Utan du måste lära känna Jesus som frälsare och herre för att kunna komma in i Guds rike.
Precis. Det som han säger som konklusion på slutet: jag känner er inte. Jag har aldrig känt er.
Nej, det är precis så. Va? Och att känna honom är ju ingenting egentligen. För man skulle ju kunna tänka då att, ja, men hur mycket måste jag känna honom? Hur djupt måste jag känna honom och allt sånt här? Va? Men jag menar på att det han talar om egentligen är att det är en profetia fram emot nya förbundet. Eller han visar fram emot nya förbundet. Där vi faktiskt känner honom så mycket att vi är ett med honom. Förenade i den heliga ande. Vi lever i Kristus tillsammans med liksom Gud. Det är egentligen en fantastisk liksom, ett djup i den här texten som är väldigt starkt.
Verkligen.
Och det är väldigt skönt också att jag slipper hålla upp under och tecken och mirakler som en merit för Gud, utan det är bara Jesus.
Släpper på all den stressen som man kan
känner ibland, ja, som kanske många kan känna, att jag måste vara en si och så duktig kristen och göra allt det här och ha de här meriterna. Men det handlar inte om det.
Nej. Han känner mig. Nej, nej. Han känner mig och jag känner honom, och så får vi flöda tillsammans utifrån det då. Och det är ju egentligen det som ger frukt också, därför att andens frukt växer ju i relation med den heliga ande.
Just det.
Och vi är ju i Kristus, i den moder och hans smörelse. Så alltså vi liksom har blivit placerade in i smörelsen där frukterna kan växa då, när vi kopplar på den heliga ande. Ja.
Ska vi ta upp det där i Efesierbrevet 5 och 20, va?
Nu tänker jag andens frukt.
Ja.
Galaterbrevet 5.
Galaterbrevet. Bra till någon som kan Bibeln.
Jag tror det är vers 23. 5 vers 23 om inte jag minns fel. Kanske kan vara 22. Precis. Också.
Ja,
jag ser 5 vers 22.
Sådär.
Och de hette, om man läser det här då, så står det att andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Så har inte lagen inte emot det. Så det, jag menar ju på att våran andlighet och våran relation med Kristus märks i att folk smakar den här frukten av våra liv.
Just det.
Och jag tror att det blir ett problem för människor som på något sätt mäter framgång och trovärdighet i karisma och i mirakler. Det, jag menar, det är ju därför som folk blir liksom desillusionerade hela tiden. Att jag hör så ofta människor som kommer till mig och säger, ja, men han var ju fantastisk förkunnare, han hade fantastiskt starka under och tecken, och så levde han i synd. Hur är det möjligt liksom? Så. Och jag brukar alltid säga att när det finns människor så finns det problem. Det är liksom, ibland så kan det vara en katastrof, och ibland kan det vara en smooth katastrof. Ja.
Smooth katastrof.
Ja. Och en smooth katastrof är ju en människa som har fått tag på Guds kraft och har liksom kan kliva ut i det, men som inte har låtit sig formas då.
Som inte har låtit sig bli formad av Jesus, av Guds ande.
Ja.
Och det är viktigare, säger du, än att ha tag på kraften först.
Ja, men absolut. Och det menar jag på att det är ju också viktigt när man läser de här texterna som är lite mer utmanande. Varför ibland så läser vi de här texterna för att kunna sätta en stämpel på någon. Men om man istället läser, ja men okej, vi vill bära god frukt. Hur ser mitt liv ut? Alltså, vad kan Jesus göra i mig? Vad kan ske i och genom mig? Jag tror att det är egentligen det som är tanken med de här texterna väldigt mycket. Inte att jag ska använda den mot dig, va? Utan att jag ska låta den heliga ande bara komma med förvandling i mitt liv.
Yes. Amen. Vad kan den heliga ande göra i mitt liv?
Ja.
Och det är väl just den ödmjukheten, tror jag, är jätteviktig. Alltså just för att det handlar om det handlar om hjärtat liksom. Jag tänker på det här när Jesus ger en liknelse om de den här farisén som går in i templet och ber, och sen är det en jag tror att det är en publikan eller någon som går in i ben, och farisén måste förbörjas och säger, tack Gud att jag inte är som alla andra, jag är liksom jättebra, tack att det gått så bra för mig, och jag är så, ja, jag är stolt över mig själv inför dig. Det är vad som händer. Och han liksom, ja, men han är ju fri från, i alla fall från synlig synd då. Och sen kommer den här personen som har synlig synd på ganska många sätt, men han är liksom brusten och ber Herren om nåd, och Jesus säger i princip att vem tror ni finner mest behag i Guds ögon, ungefär, säger han. Farisén eller den här brustne mannen.
Nej, jag menar på att det är ju precis det här som är att göra Guds vilja, va? För att och farisé betyder ju separatist, va? Alltså en som är avskild och som är avskild därför att man håller lagen lite bättre och är lite andligare, va? Men det här andliga högmodet förblindar dem. Sen har du en kille som vet om att han har liksom inte hållit måttet i egen kraft och att hans livsstil ser så där ut, va? Men han gör Guds vilja därför att han kastar sig på Guds nåd.
Just det.
Och jag tror att det är det som Jesus vill säga när han säger att varför kallar ni mig herre när ni ändå inte gör som jag säger. Att göra som ordet säger, det handlar ju om att komma till Jesus och låta sig då få uppleva Guds nåd, få uppleva förvandling.
Mm.
Just det. Och alla de här bitarna. Komma hem till far och få leva med honom då. Utifrån nåd.
Mm. Om man vill komma in i en sån relation med Jesus och man känner sig kanske orolig eller har haft liksom mycket fokus och stress över egentligen prestation.
Mm.
Vad tänker du att man ska göra då?
Jag tror att en av de absolut viktigaste insikterna för mig, det var ju egentligen det, och det här går lite på kollisionskurs då med ett humanistiskt tänk, va?
Mm.
Men när jag insåg att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, att människan i sig själv är inte liksom god, kan inte klara sig själv. Det räckte liksom inte med att Gud kom och gav goda råd till människor som kunde skärpa till sig. Utan när jag insåg att utan Guds nåd så är jag helt körd.
Mm.
Jag behöver nåd, jag behöver frälsning. Den upplevelsen gjorde jag när jag blev frälst. Men sen även i mitt kristna liv så var det situationer där jag hamnade i en... Bara fick se på mitt eget liv och då såg jag att det kvittar hur mycket jag kämpar och försöker, så kan jag inte hålla måttet i alla fall.
Mm.
Och att på något sätt få kapitulera inför det och inse det här, att om inte Jesus kommer med förvandling, om inte jag får liksom uppleva Guds nåd, så kommer jag inte fixa det, utan det är bara han som kan göra det verket. Så det handlar egentligen kanske om att komma till insikten att jag får ge upp det här.
Just det.
Men jag försöker egen kraft.
Du nämnde tidigare att man inom det okulta använder Jesus som en trollformel. När vi talar just om det här med att de kommer till Jesus och säger, men herre, herre, har inte vi profeterat i ditt namn? Det kanske man kan känna som kristen att man har gjort, att man har profeterat i Herrens namn för att prestera, för att få en merit, eller att man till och med då har varit i det okulta och använt Jesus som en trollformel i princip, som en chanting. Om man känner sig oro över detta och känner att liksom, oj, det här, jag har gjort det här.
Mm.
Vad ska man göra då? Är man kör då, eller vad säger du?
Nej, man är aldrig körd, utan man kan alltid komma till Gud och få uppleva nåd, förvandling, förlåtelse. Mm. Och om det är så att det här är någonting som tygger dig, så kan jag ge det till Jesus, och så kommer han att förlåta dig. Bara be honom att förlåta sig och rening, så kommer det här vara borta.
Mm.
Och jag ska säga det att det är ju inte egentligen svårt att se skillnaden på det okulta och på den heliga ande. Va?
Just det.
Jag menar, det är inte ens samma värld att försöka använda Jesu namn som en trollformel. Eller att i den heliga ande, tillsammans med den heliga ande, bara få säga Jesu namn, stå upp och gå, eller Jesu namn, var fri, eller vad det nu är. För att det kommer ju utifrån den här intima relationen och närheten med Gud. Mm.
Just det. Vad härligt. Amen.
Mm.
Du Martin, jag tror att vår tid börjar ta slut här.
Ja.
I alla fall för den här gången.
Yes.
Men stort tack för att du delade och ville läsa Bibeln med oss här och med mig.
Jättekul att få med, Kristoffer.
Ja.
Tack för att jag fick ta din tid.
Ja, men jättefint. Du ville bara be kort för dem som tittar och lyssnar här innan vi slutar.
Mm. Fader, vi tackar dig just nu att du har bara öppnat en ny och levande väg för oss genom Jesu blod. Och jag bara ber dig just nu att du ska komma och beröra var och en som har sett det programmet med din nåd på ett speciellt sätt, att du ska dra oss in i den här djupa relationen med dig nära ditt hjärta, att vi bara ska få uppleva så mycket nåd och förvandling ifrån dig. Vi tackar dig för det, att du tar oss in i allt det du har för oss tillsammans med dig just nu. I Jesu namn. Amen.
Amen. Amen. Du, tusen tack Martin. Välkommen tillbaka hit. Och vi hörs ju senare på andra sätt också. Och tack att du har lyssnat också. Hoppas att du blir välsignad, och vi är tillbaka snart igen med flera avsnitt där vi läser Matteus evangeliet stycke för stycke och tar det i sin tid. Har du frågor kring det som kommer i Matteus evangeliet eller det som har varit, skriv in bara, så ska jag försöka ta och svara på det. Så Gud välsigne dig, och tusen tack Martin.
Tack så mycket.
Yes. Hej då.
Hej då.